en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Varmt välkomna ska ni vara till Sillypodden denna torsdag. Makoto Asahara heter jag som sedvanligt sitter här. Där vi bland annat kommer såklart prata om Champions Leagues återstart och i och med det också Bayern Münchens stora kris. Vi kommer prata lite Kylian Mbappé, vi kommer prata lite potentiella Ivan Toney-ersättare i Brentford och lite Barcelona också, för där händer det en hel del, rapporteras i alla fall, och på väg att hända en hel del. Med mig i studion Kasper Ljungström. Jag till att börja med intryck från Champions League-dagarna vi har haft.
Ja, det är väl inte den mest sprakande liksom Champions League-veckan man har sett, men visst har det funnits skrällar och visst har det funnits imponerande insatser som kanske inte har minnat ut i något resultat, men som ändå liksom har imponerat på en, så att ja, både ris och ros tycker jag.
Ja, och väldigt mycket ris till Bayern München får man väl säga, om vi bara ska gå rakt på sak här. De förlorade ju seriefinalen mot Bayer Leverkusen med 0-3, totalt utskåpade i Bundesliga i helgen. Och det var ju krisrubriker redan då. Thomas Müller var rasande, frustrerad, nästan liksom, alltså nästan chockad i den här intervjun han gjorde med tysk TV direkt efter slutsignalen där. Och Thomas Tuchel då har varit en pressad man. Han är inte mindre pressad av det som utspelade sig på Stadio Olimpico igår. Det är Lazio gör en jättefin insats, för det vi ska säga så också. Lazio vinner med 1-0 och tar med sig ett ganska bra utgångsläge till returen om 2 veckor. Ja, jag tror ju fortfarande Bayern har möjlighet att vända det här, absolut. Men nu börjar det blåsa ganska bistert.
Ja, verkligen. Och det är som du säger, när Bayern står för såna här insatser som de ju gör i liksom första mötet av två ibland, där de åker på torsk, så räknar man ju kallt med att det var det värsta som kunde hända för motståndarlaget, för nu blir det en rejäl överkörning i returen istället. Men här får man liksom inte riktigt den känslan. Så här mycket har nog inte blåst i Bayern München på väldigt många år. Och ja, nu har de en tuff uppgift att vänta istället.
Alltså det man måste göra här också är ju att backa bandet i, ja, vad blir det, ett knappt år tillbaka när Julian Nagelsmann fick lämna klubben. Och det var ju ganska chockerande sparkning man valde att göra då av Nagelsmann, som man entledigade för att ta in en tränare som då relativt nyligen blivit tillgänglig på marknaden. Den tränaren är ju Thomas Tuchel. Man hade tittat på vad Chelsea gjorde 2021 när de gick hela vägen till titeln med Tuchel vid rodret. Man kände att här och nu, om man fortsätter på det Nagelsmann-spåret, så kommer inte Bayern München, eller som de sa då är trippeln i fara. Det är den självbild som Bayern München har. Och det här var ju något av det mest liksom amerikanska som FC Hollywood någonsin gjort, att det här påminner ju precis om när lag precis innan trade deadline i NHL dra på sig en massa storstjärnor på korta kontrakt bara för att i år gäller det. Och det var lite den känslan man fick, en väldigt kortsiktig känsla man fick av det Bayern München gjorde då. Med facit i hand, 7 utslagsmatcher har de spelat sen Tuchel tog över. De började med då den samma vår förlora mot Freiburg i kuppen och åka ur. De följer mot Manchester City då, som gick vidare och vann alltihopa till slut i Champions League då. Oavgjort andra matchen och förlust i första matchen. Sen då den här säsongen 0-3 mot Leipzig i Superkuppen. Absolut, de slår tredje divisionslaget Münster i första rundan av DFB-pokal, men sen åker ut mot lilla Saarbrücken därefter. Man kan nästan räkna Leverkusen-matchen som någon form av utslagsmatch i titelsviden, och de förlorar med 3-0 och gör ingen glad överhuvudtaget. Och sen då 0 skott på mål och förlust mot Lazio här. Det är fascinerande uselt faktiskt.
Ja, sen ska det ju sägas att åka till Olympico och möta Lazio, det är ju inte, det är inte lätt. Men Lazio är ett lag som Bayern München såklart ska slå. Nu har de ju fortfarande alla möjligheter att göra det, men det är som du säger, det är ju ett fiasko för Bayern München. Och det fiaskot börjar ju någonstans redan inför säsongen när man inte lyckades värva de spelarna man ville ha, och man fick väldigt, väldigt mycket kritik för att tuppen är trunn. Truppen är tunn.
Nu sa du samma sak. Truppen är tunn.
Ja, nu stökigt.
Det är FC Hollywood på.
Ja, verkligen. Nej, men så att värvningarna uteblev ju. Truppen som var inte tillräckligt bra. Att ja, det har varit en ganska ond spiral här under ett bra tag nu för Bayern München, så att det är. Ja, det blir spännande att se hur de tar sig an returmötet här.
Alltså tyska medier, alltså tonen på den rapporteringen nu är att ja, men han kommer ju få sitta kvar över nästa match i alla fall. Och det har ju varit en konstant strid mellan Thomas Tuchel och tysk media under den här säsongen också. Titta bara på det här öppna infekterade bråket med Lothar Matthäus som ju kablades ut för hela det tyska folket att se. Och det kommer inte bli bättre av det här, att resultaten inte funkar och att Bayern München ser så uddlösa ut som de gör. Sen såklart, många har ju noterat att en viss Harry Kane, på tal om någonting de lyckades med ändå i sommarfönstret, har kommit till klubben, och att det tajmar väl med att Bayern München slår nya rekord i att misslyckas egentligen. Det är ju spännande, och vi får väl se om det faktiskt blir så att han blir titellös den här säsongen. Och det hade ju varit helt sanslöst egentligen.
Ja, det är ju det var skrivet i stjärnorna om det skulle liksom bli så. Det är ju, man tycker synd om honom, för han går ju inte att klandra överhuvudtaget för något utav det här.
Så han hade väl inte sin bästa match.
Nej, just igår var han kanske inte på topp. Men sett över hela säsongen så har han gjort ett jättejobb, och han har inte fått någon draghjälp överhuvudtaget egentligen. Det är väl han som är utropstecknet. Och i övrigt så
Leroy Sané har varit bra den här säsongen.
Ja.
Och sen så här, i ligan, absolut, så har de ändå gjort okej resultat, förutom det att de kollapsar i vissa matcher.
Jo, men de ligger tvåa med 5 poäng bakom Bayer Leverkusen. Det är med Bayern mått inte okej.
Också ett Bayer Leverkusen som har tappat poäng i 2 matcher, tror jag, den här säsongen.
Absolut, men ändå, så är det ju. Alltså, de ligger tvåa med 5 poäng upp till titeln, och Bayern ska vinna ligan varje år. Så det är kraven.
De har gjort det 11 år i rad.
Ja, absolut. Men vi pratar ju om här och nu, och just nu ser det inte ut som att man gör det, och då. Ja.
De var ju minst sagt nära att bryta den här trenden redan i våras också. Ska vi då komma ihåg när. Det satt långt inne där att Borussia Dortmund tappade Meisterschalen på sista dagen av säsongen.
Just det.
Men ja, det börjar redan börja spekuleras i vem skulle kunna ta över om Tuchel då får kicken. Såklart Xabi Alonso till sommaren är ju ett liksom konstant snack kring, och där Xabi Alonso har börjat koppla samman med massa andra klubbar nu, Chelsea och Barcelona och City, och nu de har släppt det här med att det ska vara en klubb som man tidigare har varit i. Nu hittar man andra kopplingar, som att Xabi Alonsos pappa hade en karriär i Barcelona, och andra sådana kopplingar har dykt upp i spanska medier. Det är ju ett namn då, men om man tar lite kortsiktigare, Hansi Flick är ju fortfarande arbetslös. Hade också varit någon form av så här cirkelslutning om Hansi Flick kommer tillbaka efter allt det här.
Ska väl ha bytt agent också här nu nyligen, Hansi Flick, för att liksom, ja, men få till en flytt. Han vill väl liksom, ja, men han vill väl tillbaka till Bayern, och då är väl ett agentbyte kanske rätt väg att gå.
Han har ju pluggat spanska också, säger de ju i tysk press, för att göra sig redo för det här Barcelona-jobbet.
José Mourinho tvärtom har ju börjat plugga tyska. Så att, nej, men det kommer röra på sig sommar när det kommer till tränarposten. Det är ju flera klubbar runt om som kommer behöva nya tränare. Jag vet inte om jag någonsin har varit med om så här många klubbar som behöver nya tränare. Det är Chelsea som ryktas, det är United, det är Barcelona, det är Bayern München, det är
Liverpool.
Ja, det är Liverpool. Det är ganska tunga klubbar som kommer byta tränare, det är så är det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi slänger in en fråga här från Peter som jag har fått på Twitter, vägrar säga X. När och om Bayern sparkar Thomas Tuchel, finns 3 världsmässigt eftertraktade coachjobb tillgängliga, och då syftas ju Bayern München, ja, och Barcelona och Liverpool som är bekräftat tillgängliga till sommaren. Vilket är mest eftertraktat och vem borde ta vilket? Det här kan ju sitta och lägga det här pusslet hur länge som helst och fastna i det här träsket. Men
mest eftertraktat, det är väl, det handlar väl också, eller? Ja, Liverpool är väl objektivt sett, men det handlar väl också vem man frågar. Alltså så här, för Hansi Flick så är väl Bayern München mest eftertraktat, och det finns väl någon som har Barcelona högst upp på den listan och Liverpool, alltså så här, så att det är svårt att avgöra, men det är klart att Liverpool i Premier League, det lockar väl.
Vilket är mest otacksamt?
Det är ju Barcelona. Det är det ju inget snack om. För att det kommer inte lösa sig på några plan bara för att de byter tränare. Så är det ju. Det kan ju lösa sig tillfälligt på planen, men alltså det finns andra bekymmer.
Det går också att jämföra med Liverpool, absolut. Det är ju för sig inte en klubb som kommer att... Det är ändå en klubb som oftast har en supporter bara som har relativt mycket tålamod, även om det är tålamod och kanske testas oftare i och med att man blir vana vid att vara en toppklubb. Men vi kommer ihåg att när Jürgen Klopp tog över Liverpool för massa år sedan, så då var de ju ganska långt ifrån allt vad titlar heter, och det var Christian Benteke på topp, och det var, ja, de var långt ifrån där de är idag och där de har varit under de senaste åren. Att axla det förtroendet, liksom axla den manteln, det är inte en lätt uppgift, för det kommer jämföras med Jürgen Klopp vad du än gör. Den är svår. I Barcas sammanfall, då är ju problemet att du måste antagligen anpassa dig efter att inte ha överhuvudtaget några pengar att sätta forma din trupp med.
Nej.
I Bayerns fall så är det otacksamma biten i att du kommer till det som nu faktiskt börjar utvecklas till ett FC Hollywood igen.
Mm.
En klubb där tränare inte har särskilt mycket makt. Där du, Bayern har alltid varit en klubb där snarare spelarna som har den stora makten. Och det räcker med att bara titta på vissa uppgifter som dykt upp i Bild till exempel, om att spelarrådet i Bayern med de mer liksom erfarna spelarna, att de är ju till 75% emot Thomas Tuchel, att det bara är Manuel Neuer som har hans rygg fortfarande. Så du har ju den typen av intern politik och ledning och stora namn och tysk press och hela den biten att hantera. Det är inget tacksamt jobb att ta över heller.
Ja, det är inte tacksamt, men jämför man med Barcelonas situation så är det ju tacksamt. Det tycker jag fortfarande. Alltså att kliva in i Barcelonas projekt 2024, det är ett mardrömsuppdrag. Så är det bara. För att du har ingenting att göra. Liksom. Du kan inte, som du säger, du kan inte forma truppen själv. Du har oerhört begränsade medel när det kommer till, till sportsliga. Alltså du har ingen jättebra trupp. Barcelona är överlägsna på minst tacksamt.
Det blir ju det här som är svåra att bolla då, att ledningen vill sälja Frenkie de Jong till exempel då. Du vill kanske behålla Frenkie de Jong. Om man inte vill behålla Frenkie de Jong och Frenkie de Jong säljs, hur ersätter du honom? Ja, du kommer inte kunna handla från den högsta hyllan för att göra det.
Nej.
As of now i alla fall, vi får se. Så att alltså, tacksammast det på så vis är ju ändå Liverpool. Och kanske då på något sätt efter det här, för där har du ju faktiskt en klubbledning som, jag vet att många tycker olika om FSG, men jag är väl nog mer på Patrik Syks spåret där, så att säga, att jag är nog i ringhörnan som tycker att de gör ganska mycket rätt i den klubben.
Ja,
har gjort väldigt mycket rätt i den klubben, även om de håller hårt i plånboken ibland. Så att av dem så, ja, så ska slänga in Chelsea i den mixen, och då är det väl ett jobb man inte skulle röra med tång. Nej. Känns det som i dagsläget heller, även om den väldigt formbar grupp som de har samlat ihop för väldigt mycket pengar.
Och United ska väl nämnas i ekvationen. Det är ju inte heller ett uppdrag som många har tagit sig an med och lyckats speciellt bra här. Så att,
det känns väl ändå Ten Hag att inte blåser lika mycket kring Erik Ten Hag, med tanke på att de faktiskt börjar göra lite resultat också.
För stunden, men skulle det svänga så hänger han nog mer lös än vad vi gjorde innan.
Ja, nej, det kan bli en väldigt spännande karusell som påbörjas, och det är många tränarfrågor, och jag tänker att vi kommer kanske tillbaka lite till det och spekulera, så får vi lite tid på oss att fundera över några namn och annat här som skulle passa i de här olika vakanta jobben och gå på lite annat på vägen dit. Vi kan väl ta oss till, ja, vi kan stanna i Barcelona faktiskt och titta på spelarfronten egentligen. För att de är ju en, det händer ju saker där. Det är många spelare som det rapporteras komma bud på. Frenkie de Jong nämnde jag lyss, och det har ju kommit lite uppgifter om att Tottenham ska vara intresserade av honom. Och Premier League-intresse finns ju överlag för en spelare med den kalibern. Men det är också en spelare som Barcelona återigen har hamnat i ett läge där de egentligen inte har råd att behålla honom. För hans lön kommer öka. Och den kommer vara hög. Och den kommer att ta en ganska stor del av deras budget. Jag läste någonstans att rätta mig om jag har fel, men att på då kontraktstorleken på de kommande två åren som han har kvar är ju, det är över 700 miljoner kronor. Mm. Fatta då man lägger på fri transfer efter det, det är ju ungefär som, det är ju en dödsdom.
Ja.
Så de kan ju vara tvungna att sälja honom, men då vill de ha en saftig summa för honom också. Frenkie de Jong uppges ändå vara mer öppen för tanken att lämna klubben nu än vad han var när vi höll på med den här följetongen för, vad blir det, två år sedan.
Ja. Och det är alltså så här, ja, i Barcas situation så är det väl någonstans bara liksom att försöka börja tvinga bort en eller två nyckelspelare för att lösa det här. För att nu, de kan inte hålla på så här hur länge som helst.
Det är ju där de gör varje, de, eller tvinga bort nyckelspelare, då måste du välja nyckelspelare om, ja, de offrar Frenkie de Jong.
Hade jag varit Barcelona nu så hade jag sålt Frenkie de Jong och Gavi.
Gavi?
För att det kommer in så fruktansvärt mycket pengar som du, som ändrar upp hela liksom tongångarna till vart klubben är på väg. Du säljer av en spelare, och visst, du får väl liksom bita i det sura äpplet då en gång. Att du tvingas släppa en jättestor talang. Men alltså, framtiden kommer ju se så otroligt mycket mer ljus ut än vad det gör just nu. För just nu går de i spiraler. De har inga pengar att jobba med. Det har de inte haft på några år nu. De är inte på väg uppåt. Alltså, någonting behöver ju ske, någonting drastiskt. Och det är ju att ekonomin blir bättre.
Absolut. Och Frenkie de Jong-försäljning skulle göra mycket i det. Och jag förstår varför de skulle sälja honom. Återigen, det förutsätter dock att de kan inte bara tvinga bort Frenkie de Jong. Kan inte frysa ut honom för att sälja honom, för då kommer spelarfacket på dem. Han har skrivit ett kontrakt, de har gått med på det, han tillhör truppen. Där, men då såklart att det är goda nyheter för Barcelona om han överväger att säljas. Pedri, glöm att släppa honom. Gavi, glöm att släppa honom. Lamine Yamal, glöm att släppa honom.
Men det är pengarna något, ligger.
Nej, om det finns andra spelare du har pengar i.
Ja.
Rafinha, skeppa.
Ja, men där får du inte några pengar som kommer reda ut något på lång sikt.
Ja, men vad ska de få för Gavi då som
där hade de ju fått 100 miljoner minst.
100 miljoner euro, ja.
Ja.
Ja, och så lägger du ihop, säg att du får Rafinha och Koundé sålda.
Rafinha och Koundé. Mm. Ja, då är det nog uppe och nosa på 70, 80.
Skämtar du? Nej, det måste, alltså, du kommer
Rafinha, vad tror du Rafinha går för?
Jag tror att de kan få 50 miljoner för det.
50 miljoner?
Ja.
Det har svårt att se.
Men prisbilden var för honom innan han gick till Barcelona.
Ja, men det var
inte
också
som
innan
att han
har
varit misslyckad i Barcelona egentligen, eller?
Det tycker jag väl ändå att han har varit.
Ja, alltså, han har inte varit 4 plus. Han har inte varit liksom 1 plus.
Nej, men han har ju varit 2-3 plus på sin höjd.
Alltså han har fått
godkänt, men det är ju ingen spelare som kommer in och lyfter laget något enormt. Och liksom, det är svårt att argumentera för att prislappen ska vara densamma som den var där och då när de sålde, en Premier League-klubb sålde den här spelaren som var en av de mest hypade i Europa.
Det pratas ju om han vill sälja Christensen.
Ja.
Och det är ju för att du värvar dem på fri transfer och kan göra en ganska bra affär på det, så det finns intresse, och det kan jag väl på något sätt förstå också. Koundé absolut vill ha mycket pengar för honom, men där finns ju en fråga. Han vill egentligen spela mittback, han får väldigt ofta spela högerback, även om, och ska ju försöka köpa loss Cancelo, verkar det ju som att de vill i alla fall. Ronald Araujo är en sån de skulle kunna sälja och få 100 miljoner euro för, men Araujo är så pass,
Araujo är en stöttepelare i det där bygget.
Jag tycker också det, ja.
Så att,
men där tycker jag väl också att där är Gavi, Pedri, Lamine Yamal också, framförallt för att behålla någon form av tro på det där projektet på sikt. Alltså, ja, men sälja Gavi, så tror jag att folk, nu är ju han skadad, men
då, jag tror man hade fått köpa liksom, att fansen är riktigt, riktigt frustrerade i ett år. För jag tror att på lång sikt så hade de förstått varför man gör det här.
Ja, men missen Barca gjorde var ju, tycker jag återigen, det var att lägga de pengarna de gör på något så pass kortsiktigt som Robert Lewandowski. Det är för stor, absolut, det gav dem ligatitel. Han har kommit igång lite med målskyttet, men totalt sett så, ja, de hade inte de pengarna att lägga. Och Rafinha för mig var ju också en sån här överdriven lyx som de egentligen inte behövde.
Nej.
Nu har ju Ferran Torres kommit igång något och faktiskt tagit en plats. Men det är väldigt svårt pussel att lägga i alla fall, som ni hör också.
Mm.
Och samtidigt så vill de ju ändå förstärka laget. Och det finns ju en lista på yttrar som de tittar på då, enligt Mundo Deportivo. Gabriel Martinelli, jag har väldigt svårt att se det.
Ja, det skulle väl vara liksom att han, de flesta brassarna vill väl förr eller senare spela i Barcelona, och då, det skulle väl vara det som
alltså
talar.
Alltså Martinelli skulle säkert vilja göra flytten för att spela i Barcelona, det kan jag tänka mig, men det, han, samtidigt, han har varit länge i Arsenal, Arsenal går bra, det är en klubb som liksom, varför skulle han vilja lämna för det då? Kvicka Kvaratskhelia, absolut, varför skulle man inte kunna tänka sig det, även om det är väldigt mycket snack om att han ska vara en Madrid-supporter sen barnsben och hela den biten, men det där brukar inte betyda så mycket.
Det kommer bli prislappen som blir tufft där.
Kaoru Mitoma kan jag förstå varför man tittar på om det skulle vara så, men ja, Brighton är inte jättelätt att förhandla med, och ja, det blir väldigt intressant sommar i Barcelona. Ska du ha en ny tränare in i det också? Nu var ju Roberto De Cherbis agent på plats i staden för att prata med Deco.
Ja, men det har väl också kommit ut uppgifter om att det ska vara en ekonomisk omöjlighet att värva Roberto De Cherbi, va?
Alltså de här, ja, det beror ju på. Så här, Klopp kan vi räkna bort, för han vill ju inte nu.
Nej.
Om vi går in på det här direkt här då. Såklart att alla duktiga tränare som på något sätt finns på marknaden skulle vara aktuella. Jag såg ju ett namn som flöt förbi, för jag tänkte, vad hände här? Och det är ju Ralf Rangnick.
Ja, just det. Ja, ja. Jag vet inte om han ska vara tränare.
Nej, jag är högst skeptisk till om det är vägen Barca egentligen ska
gå. Men du missar ett namn som jag har nämnt här några gånger nu.
Thiago Motta. Jo, men
De Zerbi kommer bli tufft ekonomiskt. Hans i Flick vill till Bayern München. Vad händer då?
Ja, men Thiago Motta är inte i mixen, för Deco bryr sig inte om vad han gör i Bologna.
Ja, men det. Vilka är i mixen om Flick och De Cherbi går bort?
Om vi räknar, om Hansi Flick tar Bayern då, det har ju för sig typ skjutits ner att han ska vara aktuell, och att det är inte någonting som diskuteras just nu i Bayern led då. Men det är för att det diskuteras ju inte fram till att Tuchel är borta. Om det så. Om inte Flick, om Tuchel blir tillgänglig, tror jag att absolut att Barcelona ska vara intresserade. Om Julian Nagelsmann skulle bli tillgänglig som och lämna tyska fotbollslandslaget efter, det blir också dåligt timing. Alltså han har ju sagt tydligt att jag lär väl inte vara kvar efter EM. Vilket signalerar att han skulle kunna ha på marknaden.
Alltså Thiago Motta kommer inte göra en säsong till i Bologna. Så är det. Han är, det kommer finnas
om
luckor.
Om de tar CL-plats. Tror du inte han kan vara kvar en säsong till?
Nej, det tror jag. Svårt att se det, för det kommer finnas så mycket luckor. Så.
Jag håller med om att Thiago Motta hade varit ett väldigt bra val.
Mm.
Men jag tror inte det blir det.
Nej.
Det är mest det. Alltså Alonso har jag väldigt svårt att se också. Som sagt. Mm. De Cherbi finns logik i.
Ja, rent liksom. Men sen ska ju allting lösa sig med just Brighton också. Och det kommer bli tufft.
Ja, fast tränare kan du lösa. De Cherbi skulle kunna liksom typ bara avgå från Brighton. Alltså efter säsongen, att han är nöjd och sen gå till Barcelona.
Kanske.
Ja, den ser jag ju mer trolig än Motta på det här sättet. Sen vem som är rätt för, så här, alltså Garcia Pimienta som har gjort det jättebra i Las Palmas till exempel, hade ju varit rimligt också så här, som ligger på rätt hylla, men han har ju inte varit överhuvudtaget aktuell, och han blev ju lite bortskifflad från Barcelona verksamhet också. Finns lite ont blod där och alltihopa. Emmanuel Alguacil är totalt ointresserad av att flytta från Real Sociedad, och han ska inte göra det heller. Och tror absolut inte att det är rätt väg att gå för Barca. Michel från Girona hade jag tyckt varit ett väldigt sunt, intressant drag. Sen är det stor skillnad på att göra succé med Girona och att träna en av världens största klubbar. Men Michel verkar ju inte heller tänka så mycket på Barcelona här. När du är mer ekonomiskt sansad, liksom,
när du
rikes alternativ.
Ja, när du ändå liksom spottar namn som har spansk koppling, så bollar jag upp ett namn bara. Andoni Iraola. Det är väl inte helt otänkbart att han, om Barcelona knackar på dörren, så är Bournemouth liksom inget som så här gör att han, nej men jag brinner verkligen för Bournemouth.
Bournemouth sparkade ändå Gary O'Neill ur tomma intet, för att de, lite likt då Bayern München, för att de såg ett namn som de kände, det här är tränaren som kan ta oss till nästa nivå.
Jo, men
det finns inte att de släpper Iraola.
Ja, men det är, nej, visst, men du tror inte att de har liksom så pass mycket att så här, om FC Barcelona knackar på dörren till en spanjor, då kan tyvärr inte AFC Bournemouth stå här och säga,
men det är en annan fotbollsvärld idag.
Jo, jag vet det, men det, ja, det var bara ett namn jag bollade upp.
Och för mig hade det varit en sorg om Andoni Iraola skulle hamna i någon annan klubb än Atleti klubb när han kommer tillbaka till Spanien.
Ja.
Det är där han ska träna dem. Där har du ju för sig Ernesto Valverde. Ska man köra den andra vända? Nej, ni hör själva att det är en, ja, rörigt värre att försöka lista ut. Det är ju på den nivån att han, Gerard Romero var ju ute där och Barca Twitch-streamern och Barca-journalisten som ändå har ganska god insyn i just vad Barca sysslar med och direkt linor in där. Han sa ju att det var en italienare, en tysk och en spanjor som var aktuella. Och då kan vi väl gissa på att det var De Cherbi, någon av de här tidigare eller nuvarande Bayern-tränarna. Och ja, det verkade väl vara Xabi Alonso det pratades om då, men Xabi Alonso verkar ju vara en dröm för Barcelona som de har svårt att se att de ska lösa.
Ja, det blir nog inte Barcelona.
Och då är Bayer Leverkusen dessutom ute nu och säger att vi hoppas nog på att han är kvar nästa säsong också. Så att, ja,
jag har aldrig varit med om att det är ett sånt här stort tränarpussel som ska läggas, för det är inte bara på översta hyllan heller, utan det är klubbar under som också behöver förnya tränare.
Det var väl ett par år sedan det var liknande tränarpussel typ Italien, tror
ja,
jag.
Ja, men där är det ju lite stökigt.
Alla satt utan, tror jag, och det skulle liksom plockas in nya överallt. Jag har ju sett det när både Madrid och Barca behövt nya också någon gång, och det har ju hänt, men just att det här är ju mer en liksom globalt tränarpussel och ganska många andra stolar där det blåser ganska bistra vindar just nu. Så ja, att,
och jag menar, vi har inte ens nämnt de här klubbarna vi pratar om, vi har inte ens nämnt liksom Napoli, Milan, Juventus, de ska ju också förmodligen ha nya tränare, så att vi får
ja,
se.
Men där blir det väl mer intern, alltså såhär,
ja, det kommer det bli. Det blir
Mats Sarri kommer ju inte byta klubb däremellan och bara plötsligt picka upp någon annanstans. Men såhär, Conte ska väl ta något av de där. Nej, det är väldigt spännande i alla fall. Vi kommer säkert ta lite mer frågor kring det här i slutet av avsnittet också.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det har ju spelat andra Champions League-matcher än Lazio-Bayern München, ska vi säga också. Det är Paris Saint-Germain som klev in i åttondelsfinalen här mot Real Sociedad. Pressade första halvlek av La Real, det får man ändå säga, även om PSG spelade hemma på Parc des Princes. Luis Enrique var inte glad i halvtid, det har ju spelarna vittnat om också, och han fick en reaktion i andra halvlek när de tappade markeringen på Kylian Mbappé till att börja med, som gjorde 1-0, och sen Bradley Barcola, den unge talangen, som gjorde 2-0. Planenligt för PSG. Jag tycker Real Sociedad såg väldigt bra ut och ändå, och det till viss del, det finns ändå någon form av livsgnista kvar i det turen, även om jag tror att det här räcker för PSG. För
PSG ska ju vara väldigt nöjda att de får 2-0 här, för 1-0, då hade det blivit riktigt tufft, för Real Sociedad står upp totalt orädda och liksom ja, men de visar att de kan ge PSG en match och visar att de kan ge alla lag en match, för så bra är Sociedad nu. Så att ja, jag är inte helt uppgiven.
Jag var inne på det lite i min krönika efter matchen där, att de är ganska lika sjukt nog, de här två väldigt olika klubbarna, på att alltså PSG:s nya, alltså ingångs liksom approach till att försöka ta den där titeln nu är ju att, alltså det är ju homegrown, det är ju lokalproducerat. Med en touch av lite internationell talang och även liksom inhemsk talang som man har plockat in. Men det är ju mycket stor tanke att du vill ha en fransk kärna. Real Sociedad har jobbat efter lokalproducerade råvaror ganska länge och har liksom kommit mycket längre i den här metoden och kanske nått mer framgångar sett i vad deras målbild är som förening. Sen är ju skillnaden att PSG har Kylian Mbappé. Frågan är, hur länge till har de Kylian Mbappé? Ja. Då kommer vi in på.
Precis.
Ja, det har ju kommit uppgifter på att han har valt Real Madrid, det vet ni om. Men det dröjer.
Ja,
vi
det gör
har
det.
Inte ett beslut. Kylian Mbappé var väldigt kortfattad när han mötte UEFA-mikrofonen därefter matchen igår också. Inga frågor klart om Real Madrid, då han hade nog bara gått direkt istället för att svara kortfattat och ganska liksom monotont på känslorna efter segern mot La Real. Men det är ju så att det som har rapporterats då, Gazzetta bland annat skrivit en lång text på det här med av han Mario Cortegana, som jag har god koll på vad som händer i Real Madrid-kulisserna. Att Real Madrid har gjort det de kan, Florentino Perez säger, känner att han har gjort det han kan. De har gett ut ett kontrakt. De tror på det. Till och med Carlo Ancelotti ska ha fått indikationer på att men du kommer nog få Mbappé till sommaren.
Mm.
Men det dröjer för att Mbappé verkar vilja gå dit nu. Förstår det. Mm. Real Madrids kontraktsanbud är lägre än det som erbjöds för 2 år sedan av förklarliga skäl. Mm. Mbappé skulle fortfarande bli den bäst betalda i klubben, men det är ett lägre anbud. Mbappés entourage med mamma och agent och hela köret, de känner ju det här är för lite. Du kan få mer någon annanstans. Och de har ju slängt ut trådar åt andra håll.
Absolut.
Liverpool, de vill inte bräcka sin struktur för Mbappé. Arsenal, de vill inte bräcka sin struktur för Mbappé. Jag vet inte om Thierry Henry kommer bli en spelare i det här, att liksom försöka övertala Mbappé att följa hans legacy, eller om Henry har de tankarna, för det har vi snackat lite sånt också. Det står still.
Ja, det gör det, och det är klart att situationen som har blivit har ju Mbappé till stor del satt sig själv i, och därför kommer ju liksom det kommer andra spelare in och blir intressanta på ett helt annat sätt då, när Real Madrid har blivit tvungna att vänta så här länge, och då blir ju lönen därefter, och ja, så att den situationen har ju någonstans satt sig i själv tillsammans med andra faktorer såklart, men
man undrar ju hur mötena går till.
Mm.
Alltså vad vill Kylian själv? Jag tror att det, känslan är att han vill göra väldigt många tillfreds.
Ja, det är, alltså, är det någon som har frågat honom det? Vad vill du göra? Typ, alltså, kan du bestämma dig någon gång? Har, ja, någon som
då
har satt
kommer han säga att jag ville vinna titel med PSG och kämpa på här under våren. Det är vad han kommer säga om man frågar honom vad han vill göra. Så pass proffsig är han ändå. PSG ska ju vara lite lugnare nu i det här och ändå överväga att tänka sig acceptera att släppa honom. För att då Mbappé har frånsagt sig en viss bonus som skulle ställa till det för dem och lite annat. Sägs det ju. Och de redan börjar titta på ersättare och så vidare. Och det hade väl rimat ganska bra med den här nya, vad heter, lokalproducerade metoden som de jobbar hårdare med. Även om Mbappé såklart hade varit kronan på verket i ett sånt projekt. Så. Nu tror inte jag att PSG kommer gå hela vägen den här säsongen heller. Jag tycker inte att de riktigt har den edgen eller ser inte de tendenserna.
Nej, jag håller med.
Real Sociedad tror jag dock kommer ha svårt i alla fall att vända det här, för att de kan ju inte göra mål.
Nej, det är ju det som är det stora problemet i den här matchen.
Det är femte raka matchen om de inte gör mål.
Det stora problemet syns ju tydligt att det är ju individuell spetsegenskap som gör att PSG kommer ur det här. För annars, spelmässigt, så är det ju ganska jämnt över 90 minuter.
Mm. Var ganska jämnt också, man vill säga, mellan Leipzig och Real Madrid. Även om Leipzig nog kände att de skulle fått med sig något mer. Kanske fått godkänt mål i början av matchen som absolut går att diskutera, med tanke på att det inte känns som att det var någon jättehård knuff på Andrei Lunin där, om ens någon knuff överhuvudtaget, vid det målet som då dömdes bort. Madrid vann ändå matchen tack vare en soloprestation av Brahim Diaz som gjorde en väldigt, väldigt fin match, och tar en planenlig seger på så vis och får ett väldigt bra utgångsläge till returen. De lär väl lösa det.
Ja, det får man ju tänka sig. Rapporterna, nu fastnar jag lite här, men Jude Bellingham ska vara tillbaka till returen, eller hur ser det ut?
Ja, det ska han väl vara, sägs det. Och sen, ja, och då sen är ju han dock kortbelastad.
Mm. Ja, det är han ju visserligen.
Ett gult kort till så är han avstängd i en eventuell kvartsfinal.
2-0 så tror jag inte man har chansat. 1-0.
Jag tror de spelar honom om han är tillgänglig.
Ja, det tror jag nog.
Sen som sagt, Brahim Diaz fyllde ju den rollen ganska väl, minst sagt, i den här matchen. Bidrar med helt andra former av kvaliteter också. Och har varit en succévärvning, måste man säga, för Real Madrid som ändå prickat rätt på det mesta de har gjort förra sommaren. Inte bara Bellingham då, utan både Brahim Diaz och vad heter det, budgetlösningen på topp, José Lu, som då gjort väldigt bra ifrån sig och varit nyttig för dem på topp. City kommer ju också gå vidare, kan vi nog slå fast, även om FCK stod för väldigt fint kvitteringsmål i den här matchen. Men det vart ju en planenlig seger för dem, och det finns inte mycket mer att orda om där, känner jag.
Det är ju, de är ju för tunga helt enkelt för en klubb som Köpenhamn.
Mer intressant av fantasy-skäl vilka Pep Guardiola spelade. Man kanske inte ska dra sig för stora växlar av att man vet inte, vilades Julian Alvarez eller petades Julian Alvarez? Det vet ingen förutom Pep Guardiola i det här läget.
Var lite skadebekymmer också där, så att det kan nog finnas rum för Alvarez i sin startelva i dubbelomgång som väntar.
Ja, du. Börja inte spela FBL om ni
har undvikit
det. Det är absolut inte värt det. Jag och Kasper har många olika diskussioner kring detta fenomen när vi inte sitter och poddar. På tal om något som vi ska prata om i poddsammanhang så går vi väl över till lite mer silly rykten. Vi var inne på Barcelona och det som ryktas kring dem. Något som inte är ett rykte utan klart presenterat officiellt, done deal. Det är Igor Thiago till Brentford i sommar. Och vem i hela friden är detta, kanske ni undrar? Jo, en 22-årig brasse som i somras bytte Ludogorets Razgrad i Bulgarien mot mot klubb Brygge i Belgien, där han har gjort stor succé med 16 mål i ligan hittills. Brentford pungar ut strax över 30 miljoner pund för denna målfarliga brasse. Thomas Frank säger i liksom på kommuniken på The Bees hemsida att det här var en nyckelspelare till en nyckelposition som vi nu löser inför nästa säsong. Och det här går ju bara att tolka på ett sätt. Ivan Toney kommer nog dra.
Det kommer han nog göra, och det har ju varit, Frank har varit tydlig med det innan också, att vi kommer behöva sälja honom med största sannolikhet här. Och så det är klart att en satsning gör för att få till någon form av ersättare, men Ivan Toney i Brentford blir såklart väldigt svår att ersätta, speciellt med det läget som Brentford befinner sig i. Det är inte ens säkert att de spelar Premier League-fotboll nästa säsong.
Är det ett sundhetstecken eller varningssignal att Brentford uppenbarligen har en fallenhet för att ersätta spelare innan de gjort det av med dem?
Ja, men det är väl ett sundhetstecken, tycker jag. Alltså det är ju bra. Man vill ju inte hamna i en situation där man inte lyckas ersätta en spelare som man ska sälja. Alltså man vill ha sin plan A. Om man ska sälja en spelare dyrt, då vill man också ha sin plan A som backup. Om man kan göra klart med den tidigt, då är det klart att det är ett plus i kanten.
Men nu är ju läget så att nu vet alla klubbar som ska köpa Ivan Toney. Brentford måste sälja Ivan Toney.
Mm. Det måste de nog.
Då kan de säga, vi ger er 50 miljoner pund. Brentford säger, nej, vi vill ha 100 miljoner pund. Nej, ni får inte det.
Men det visste de väl också innan, i och med att Thomas Frank själv har sagt att vi kommer sälja.
Ja, vi sannolikt sälja, ja, om de får rätt bud.
Och det är fortfarande sannolikt. Det är ju inget som är klart, såklart. Men
sen såklart att det finns olika scenarion här. Man kan göra som West Ham och Declan Rice till exempel, där det bara låste allting. Man kan göra som Leicester gjorde med när man skulle kräma ut så mycket pengar som möjligt under Wesley Fofana-försäljningen. En försäljning man har glömt att de har gjort, kan man väl säga, med tanke på stackars Fofana som aldrig får bli kvitt de där skadorna. Alltså, mardröm i Chelsea, otroligt tråkigt. Där så låste ju bara deras girighet om från att faktiskt värva ersättare och spelare i tid. Såklart att om du kan hitta rätt ersättare, som då Brentford uppenbarligen känner att de har gjort här tidigt, och kanske få lite mindre för Ivan Toney, så kanske det är smartare drag på sikten och bara krämma ur de där extra 10 miljoner punden eller vad det skulle vara. Så där finns ju. Men jag tänker tillbaka på förra sommaren när de presenterade Mark Flecken supertidigt på fönstret. Alla som har sett en Bundesliga-match förstod att han inte är värvad för att vara någon backup.
Nej.
Och då vet man, de måste sälja Raya. Och det var slutade med paniklån till Arsenal i slutet, där Brentford fortfarande väntar på pengarna. Så att
den aspekten finns ju också, såklart. Men vi ska inte komma ihåg att vi ska inte glömma av att en värvning för 30 miljoner är ju inget som liksom låser en Premier League-klubb helt och hållet. Alltså det är mycket pengar, såklart. Men för en Premier League-klubb som har spelat den några år nu, det är inte...
Men med dagens regler och dagens reglemente, det är samma sak i för sig, så då blir det ju mycket. Då kan det bli mycket. Det är mycket för Chelsea att lägga 10 miljoner pund på att sparka Pochettino om de skulle få feeling för det.
Ja, men det är väl för att Chelseas ekonomiska situation, det har hänt en del.
Brentford har inte värvat Wesley Fofana för en miljard som inte har spelat en sekund, till exempel, för att backa bandet.
Nej, men alltså, absolut, så är det ju. Regelverket kommer ju göra sitt, men alltså, Brentford har ju hållit igen med sina värvningar. De har ju gått efter sin modell som de har haft liksom hela tiden, och verkar ha en ganska sund situation. Så att de liksom lägger några extra miljoner på en anfallare, det tror jag liksom inte låser någonting överhuvudtaget i en Ivan Toney-förhandling.
Risky move av Igor Thiago dock, med mot Brentford ändå inblandad i botten.
Värt att notera, han spelar i tröja 99. Kul. Hoppas han gör det i Premier League också. Det gillar jag. Spelare sticker ut.
Nu,
ja, men när brassar gör det.
Nu det hörs det att du är ung.
Nej, men om en brasse kommer
1-11, Kasper. 1-11.
Ja, men det finns några nummer där i undantag. Det finns några nummer.
Man saknar den tiden när svenska landslaget alltid en högerytter, men nummer, eller, vänsterytten var det som fick nian, va, om du tar det i rätt ordning.
Ja, just det, ja. Ja.
Det är det ultimata elvan, är ju verkligen ha också 2-5 i försvaret fast från rätt håll.
Ja.
Men då ska du ha en högerytter med nummer 6 på ryggen. Det känns inte helt rätt.
Nej.
I och för sig, om du räknar åt andra hållet då, att du tar 6:an och 7:an i mitten, och tar du 8:an och 9:an på kanterna, och tar du 10 och 11 på topp, då där har du en 11.
Ja, verkligen.
Var Burnley som lyckades med det, va? Under Sean Dyche, jag har helt missminnet mig, för inte allt för länge.
Ja, just det, så kan det nog vara.
Ja, det var, då var det många många i de,
det annat Burnley då.
Många medelålders Premier League följare som var väldigt glada, tror jag. Sorry. Att se det. Tröjkonnoissörer och så vidare. Någon som hade nummer 10 i Real Madrid, det var har nummer 10 i Real Madrid, det är Luka Modric. Pratar lite om att det kan vara hans sista säsong nu. Han har fått lite mindre speltid, medverkat i, ja, det var väl mellan 20-30% mindre speltid den här säsongen då. Det här man hört förr.
Ja,
han skulle mycket väl kunna få ett år till på, för att han får feeling under våren och visar sig vara typ en av världens bästa mittfältare även den här säsongen. Det skulle inte förvåna mig överhuvudtaget.
Nej.
Så det kan bara konstatera att det kan dock vara sista. Vi får se. Det känns väl som att Toni Kroos är mer etablerad och mer använd för tillfället i alla fall.
Absolut, absolut.
Manchester United, de kommer väl säkert värva en del till sommaren när det pratas om alla möjliga namn. Det dök väl upp att Olise var högt upp på deras lista. Branthwaite är de säkert intresserade av. Det finns många andra namn. Frimpong i Leverkusen. Men de ska ju ha folk som löser värvningarna och scoutar spelare och allting. Och nu verkar väl som att de är på väg att plocka en viss Dan Ashworth från Newcastle, eller hur?
Mm. Det ser ju mer och mer ut att bli klart här att de får in en ny, ja, det blir väl sportchef mer eller mindre, kan man säga, sporting director. Så att de gör ju mycket rätt nu, i alla fall den senaste tiden. Manchester United plockar folk som har liksom erfarenhet från den här ligan, från en snarlik situation, som har gjort det väldigt bra. Liksom ägarbytet blev ju officiellt här, eller bytet, men att Ratcliffe köpte
förändringen
in sig
i ägarstrukturen.
Mm, exakt. ja, så att men mycket rätt. Jag tycker ett smart move av Manchester United, verkligen.
Ja. Newcastle som samtidigt kontra med det, har ingenting varandra att göra. Men där har man ju faktiskt presenterat en kontraktförlängning av Emil Kraft ett år till. Det gjorde mig glad.
Ja, det trodde jag absolut inte att han, varken han eller Newcastle var intresserad av. Men det blir en fortsättning för Krafu, som jag såg att de presenterade.
Krafu, ja precis.
Otroligt.
Nej, jag blev jätteglad för det faktiskt. Jag tycker det är fint ändå. Det trodde man att en av de första ut när de får de här saudiska pengarna, det skulle vara Emil Kraft. Men han håller i sig, och även om han har varit borta med skada och så vidare, så får lite speltid ibland.
Ja, han är ju ganska uppskattad av supportrarna. Det är klart att man blir lite av en, man blir lite utskrattad när man är i hans situation, när man liksom ständigt sitter i någon frisbox och så, men när han får spela så är det så här, då, ja, de tycker väl att han gör ett okej jobb, så att ja, kul för honom att han får vara kvar på yttersta nivån.
Kul för Krafu, kan vi säga. En annan klubb i England är Wolverhampton, usel segway, men de har ju så många andra kanske vissa bekymmer med FA:s hållbarhetsregler, som man normalt kallas officiellt. De kan tvingas släppa Pedro Neto i sommar för att då komma på rätt sida med saker och ting och inte riskera bekymmer. Och där lär det ju finnas intressenter om de skulle släppa honom. Jag får väl känslan av att oavsett så skulle väl Pedro Neto vara aktuell att sälja, och det är en spelare som ändå känns som att potentiellt skulle kunna passa in väldigt bra, ja, i en lite större klubb också.
Verkligen. Wolves anfallsformation med Cunha, med Neto och Wang har ju varit överraskande bra i år, får man ju säga. Där Neto kanske har varit den som har stuckit ut allra mest. Så att, det är klart att det är en spelare som besitter en högre nivå och som ska få testa. Han har ju varit på många klubbars radar förut, men så har det ju blivit skador som har satt stopp för flyttar och så. Men nu har han fått vara skadefri ett bra tag, så att, och då har det ju lossnat sportsligt också. Så att, det är klart att någon nivå upp ska han väl.
Innan vi går in på frågor så måste vi bara lyfta en rejäl värvningsbomb som slog ner här under dagen. Och det är i Frauen Bundesliga där vi har haft Wolfsburg och Bayern München som tampats om titeln under ganska många år och tampats om att vara bästa laget i Tyskland. I Wolfsburg så finns en 22-årig mittfältare vid namn Lena Oberdorf som ja, får anses vara en av de mest lovande mittfältarna i världen på damsidan. Hon har ett kontrakt som hade ja, alltså liksom blir det snart bara ett år kvar. Wolfsburg känner att de vill ändå casha in i det här läget. Det finns en utköpsklausul i det här kontraktet som ligger på 400 000 euro. Det är ju blygsammare summor på damsidan då. Men det här är då ett försäljningsrekord när hon då skriver på för FC Bayern. Det var ju Chelsea det snackades om också innan, men det är en otroligt intressant värvning och också kanske ett annalkande litet maktskifte i Tyskland där Wolfsburg ändå varit laget att jaga för det mesta.
Ja, det tycker jag absolut. Jag menar, Wolfsburg spelar ju inte Champions League-fotboll här.
De förlorade mot Paris FC i talet.
Ja, exakt. Så att, det är klart att när en klubb av Bayern Münchens dignitet både på herr- och damsidan trycker ifrån, då blir det svårt för Wolfsburg att säga något.
Ja, men det är väl just intressant här att det här har inte sett på det här sättet innan på damsidan att Bayern kan plocka en av de bästa i Bundesliga.
Nej,
om det här exakt blir en trend och vi ser typ så här, säg att efter det här så skulle Eva Pajor och några andra hänga på liksom samma håll, då kan man ju börja fundera vad som pågår. Oberdorf till Bayern är en otroligt intressant övergång måste jag säga.
Verkligen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi tar lite frågor innan vi rundar av för dagen. Sebastian Franco, han frågar Real ryktas värva in Mbappé, Jor och Davis i sommaren. Lägg till Endrick och den unga truppen som redan finns, känns som att lägga grund till en ny dynasti. Kommer de vara mer framgångsrika än 2014-2022-gänget? Eller är det liksom sammantaget gänget? Det får man väl nästan säga i och för sig. När man hade Ramos Varane i mitt låset. Och, precis. Vad saknas ytterligare? Jag tror man kommer en ganska bra bit på vägen om du får in de där tre namnen.
Jag tänkte säga det. Det är ju en ganska liksom välbyggd trupp redan som det är. Den är väl lite tunn på backsidan och så just nu, men
ja, de har inga mittbackar till länge.
Nej, jag menar det är, ja, vad saknas ytterligare i Real Madrid? Det är svårt att peka på någonting, men det är väl backar då.
För pekar man på högerbacken, men Dani Carvajal varit helt outstanding den här säsongen.
Exakt.
Nu har ju Ancelotti börjat hinta om att Carvajal har varit så bra som mittback, så jag måste hitta en bortförklaring till att spela vidare honom där. Men det är samma sak om Tchouameni också, så jag vet inte om man bara säger det för att bygga på deras självförtroende, men det har ju funkat sjukt nog. Och de kommer undan så mycket hela vägen, hela tiden. De kommer undan. Det skulle bli väldigt spännande om de ställer sig mot den liksom absolut värstlats motstånd i längre fram i Champions League och det här håller. Och det är anmärkningsvärt att de har gått så bra som de har gjort när de har Militao och David Alaba på korsbandsskadade.
Och det är två spelare som är ganska skadebenägna. Så då, alltså, något som saknas, jo, det är väl en liksom väldigt bra backup som typ Gonzalo Inacio. En spelare som ryktats runt om.
Det är ju Lenny Oro som är första valet. Man vet ju hur det gick för Varann.
Ja, lite yngre Joro. Så att, men vi får se.
Alltså, rejält yngre. Men jag tror att Joro är ändå rätt väg att gå. För då är det någon du verkligen kan bygga på sikt. Absolut. Eder Militaos första säsong var svajig. Men sen har han växt ut till att bli en av världens bästa mittbackar. Titta på Rafael Varane som tog för sig när han kom från Frankrike i ung ålder till ett mittlås som kanske var ännu mer konkurrenskraftigt då. Det finns utrymme.
Verkligen.
Och jag
verkligen
tror att Leny Oro är kanske rätt väg att gå om du vill bredda på den positionen. Vänsterback, att värva in Davis där tycker jag känns jätterimligt. Nu har ju Ferland Mendy sett mycket bättre ut också den här säsongen. Ja, och Mbappé behöver vi inte prata om varför det skulle vara vettigt då. kan man väl säga. David undrar, skulle Subimendi passa in i Arsenal? Alltså det har ju ryktats ganska mycket om att Subimendi ska vara på Arsenals.
Ja, svårt att svara på. Alltså det är, Arsenal i mittfältet är ganska väl fungerande där nu, redan som det är. Declan Rice har ju lyft det här mittfältet på till nivåer som de inte har sett förut. Sen har ju Martin Ødegaard, alltså det är trångt. Det är riktigt trångt. Men visst, det är klart att Zubimendi är en spelare som skulle kunna hålla på den nivån.
Det är de växlar ut Jorginho då? Eller ja, ger honom en mer återhållsam roll?
När de spelar mot lite sämre lag som West Ham, som de totalt pulveriserar här hen, så spelar de ju med ytterligare en offensiv spelare där hela egentligen.
På tal om Hammers så frågar Albin Forsberg här om Moyes situation i West Ham.
Ja.
Ringer tiden ifrån honom eller är Hammers fans bara upplåsta och bortskämda efter framgångarna?
Alltså lite både och. Det är klart att den standarden som Moyes har satt är någonting helt annat. Det är Europa fotboll säsong ut, säsong in, där titlar till och med på Europa scenen. Så att det är klart att man har blivit lite bortskämd, men det är också vem som helst kan se att fotbollen som spelas inte är tillräckligt bra. Den är inte ut, alltså den utvecklas inte överhuvudtaget. Moyes har kört fast. Han använder inte kvaliteten som han har i truppen. Så att det är ju väldigt, det skiftar väldigt mycket Moyes in, Moyes out här beroende på resultat, men sett till helheten och sett till hur West Ham spelar fotboll med vad de har att jobba med, så är det nog dags för Moyes att kliva av nu. Det känns så.
Det är också väldigt otacksamt, alltså liksom det han har fått att jobba med stundtals. Jag tänker vinterfönstret till exempel.
Ja.
Så han har gjort ett bra jobb.
Han har, ja, översikt har han gjort ett fenomenalt jobb. Ja. Men det är läge på att börja kliva av där och för ledningen att sluta ta de här titlarna och de här semifinalerna i beaktning när man ska agera på vad som händer här och nu. För här och nu är det väldigt, väldigt dåligt. Så att, och Moyes är ingen som ändrar på sin filosofi bara för att det kommer lite press.
Jag vet inte om vi ska slänga in David Moyes då i tränarpusslet som vi redan har börjat lägga. Vi kan ta en fråga till om det. Valdemars pappa frågar, vi har en blivande tränare, karusell på gång i toppfotbollen. Vi kan slänga in Chelsea där, men börjar bli tveksamt om topp snart. Ja, det är väl sant. Lägg pusslet, vem ska vart och vem ska till savannen? David Moyes, ska han till savannen eller ska han till... Var placerar man honom efter det här?
Ja, Barca. Det skulle väl vara liksom att han till slut får ta sitt drömgig i Celtic. David Moyes, han har ju drömt om det. Alltså han är ju Celtic-fan från barnspel, så att det hade väl varit fint för honom.
Det kanske är att det inte har blivit av ändå.
Ja, det är det ju. Och det hade varit fint för honom om det blev så. Men ja. Så att och ersätta honom. Ja, Graham Potter nämns ju där. Glasner var kandidat, men han ska uppenbarligen...
Glasner ska till Palace, såg jag.
Precis, han ska ju till Crystal Palace.
Vad ska Cooper göra då?
Ja, Cooper. Vad ska han göra? Han kanske också ska nämnas till West Ham, vad vet jag.
Wow.
Det är ju liksom, men det är ju just det. Det finns ju så många alternativ för klubbarna att ta av, och så många alternativ för de lediga tränarna att välja mellan. Så att det är väldigt svårt att lägga ett pussel här nu, men vi har väl gjort det lite grann här i avsnittet, tycker jag.
Vi fortsätter med tränarpusselfrågor. Linus Norman frågar, om nu Tuchel får sparken och lämnar, ska FC Hollywood ta in Mourinho? Hade varit underhållande. Ja, snälla, gör det. Ja. Jag ber er.
Ja, man drömmer om det. Ja,
det är allt jag vill se. Och det känns inte helt osannolikt. En sån krasch eller en sån otrolig succé. Alltså, jag vet inte riktigt vad jag tror, men jag vill se det.
Ja, det vill man.
Joakim Hägg, det här är i och för sig med spelare att göra, men vi slänger in det ändå. Förstår det som att Zielinski är klar för Inter, tror ni att han petar Mkhitaryan eller blir han mer en backup likt för att TC blev? Tror att han kommer att ändå, alltså, roteras i det här mittfältet?
Ja, han kommer roteras in, ja, men precis som man skriver här, ja. Som för att TC, för Mkhitaryan i skrivande stund, det petar han inte.
Han är bra.
Ja, han är väldigt, väldigt bra.
Alltså, Beppe Marotta vet vad han gör när han tar fri transfer. De kan se trötta ut, de kan se ut som att, men vad sysslar du med? Vad är det här för saggivärmning? Och så visar det sig vara kalas.
Beppe Marotta har ju vänt. Han vänder ju varje skut han kommer till i princip. Han är ju helt otrolig liksom, på det han gör. Så det är klart att man ska ha höga förhoppningar om Piotr Zielinski. Även om Taremi, som också verkar vara klar.
Ja, Taremi ska in i det där mixen också på något sätt, ja. Tillbaka till tränarefrågorna. Obster frågar realistiskt sett nu då. Om Xabi inte hamnar i LFC, vem bör de gå för? Ni får inte säga Frank, De Cherby eller Potter.
Oj, vi får inte säga halva tränarkåren.
Nej, vi får inte säga halva tränarkåren. Och Mourinho tänker jag inte säga nu här, för han ska ta Bayern. Eller Barca, det hade varit väldigt roligt också.
Ja, vem ska de ta då om man tar bort alla alternativ? Ja, ja, alltså så här, för mig, Thiago Motta finns där. att gå efter. Låt honom få göra sin grej på den absolut största scenen. Hansi Flick ska väl nämnas.
Jag tycker Xabi Alonso ska vara såklart etta om ja, får honom, men det får inte ta. De Cherbi ser absolut, förstår jag varför de vill ha, men om det inte blir honom då. Jag hamnar ju på tyska spåret då. Att du ändå tar en Tuchel som är tillgänglig, eller du tar en Nagelsmann som är
tillgänglig. Tuchel tror jag har, han har gjort, nej det tror jag inte på. Då tror jag mer på liksom Nagelsmann eller något liknande.
Nagelsmann, absolut. Mm. Kan jag tänka mig. Helt ärligt, nu får vi se vad som händer i PSG, om de får något ryck här, men är Lucho Enrique helt hundra på sin position om de... Real Sociedad vänder på Anoeta och så vidare. Men är han aktuell för ett sånt jobb? Jag vet inte. Skulle han funka i Liverpool? Jag vet inte.
Det känns väldigt olikt Liverpool att ta en tränare som precis kommer från ett dåligt jobb. Alltså de vill ha någon som är väldigt bevisad här och nu, som gör det riktigt bra i sin klubb.
Ja, då, liksom, då är vi på Thiago Motta, eller typ att de skulle gå för Michel eller något, men det gör de ju inte.
Ja, men vi är långt ner på alternativen och gräver nu, för att som sagt, vi får inte nämna Frank, De Serbi eller Potter, men ja, alltså en tränare som gör det väldigt väldigt bra den här säsongen och som har levererat på nivån förut.
I Liverpool fall måste det också vara någon som du kan... Ja, det har ju faktiskt funnits lite lösa rykten om Ange Postecoglou.
Ja, jag såg.
Det finns ju inte att Tottenham släpper honom och han byter till det där. Men han hade ju passat. Mm. Han hade passat väldigt bra. Såklart han hade gjort det. Men det kommer inte bli honom. Det vågar jag nog ändå lova. Nej, det blir jättespännande. Jag tror ju fortfarande att Xabi Alonso i slutändan. Men det börjar ju mer och mer liksom vara... Snacka om massa andra klubbar och påhitt. Ja, jag kan bara hålla med Melvin Bäck som kommer fråga om att kasta Tuchel, en av de värsta besluten att sparka Nagelsmann. Ja, jag tycker nog faktiskt. Men jag vet inte vad det hade blivit av om man har kvar Nagelsmann den där våren.
Nej.
City kanske fortfarande hade trånat efter en CL-titeln då. Vem vet. Men det var ett väldigt, väldigt underligt beslut. Och visar väl att man inte kan agera som en NHL-klubb. Nej. När man jagar titlar. Eller en MLB-klubb eller en NFL-klubb eller valfri amerikansk franchise-samling. Med det sagt, det har blivit dags att runda av dagens avsnitt av Sillypodden. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Får se om Kylian Mbappé har bestämt sig till dess. Då finns ju en del att prata om i sånt fall. Om så skulle vara fallet. Vi kommer säkert prata om honom ändå. Och så lite mer Champions League-matcher. Inter Atleti eller Barca-Napoli? Vad ser du mest fram emot?
Ja, men Inter Atleti tror jag. Det är två lag som imponerar ruskigt mycket. Så det blir kul.
Ja, och på andra sidan spektrat, Barca Napoli.
Ja, det är raka motsatsen.
Det kan bli något alldeles alldeles extra. Ur det här perspektivet också. För det är två klubbar som inte imponerar lika mycket just nu. Ja. Och där det blåser lite bistra vindar. Vi får väl se vem av dem som får lite medvind med sig till slut i den matchen. Det blir väldigt spännande att se. Med det sagt, ta hand om er allihop och på återrörande.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.